Vi är sponsrade av Samsung TV. Vi har ju pratat om deras olika fantastiska TV-apparater under någon dryg månad nu. Och jag tror att de flesta börjar få lite koll. Men snart är det ju midsommar. Och vad är inte bättre då än Samsungs The Terrace? Denna revolutionerande nyhet. Den första utomhus-tvn i sitt slag. Ja, men vilken sommar vi har fått, hörni. Solen skiner, det är en massa fotboll, man är med vänner och nu stundar midsommar. Jag misstänker också att många går på semester i samband med detta. Vad är inte då bättre än att maxa sportupplevelsen med en utomhus-tv? Funkar det här, undrar ni? Jo då, The Terrace har ett vädertåligt hölje som är IP55-klassat. Det innebär att tvn klarar av väder och vind. Perfekt för midsommarvädret. Ja, men det kan ju bjuda både på en skur och sol. Funktionerna är maximala om ni frågar mig. Den har QLED-teknologin vilket möjliggör en otrolig bild oavsett hur ljust eller mörkt det är ute. Så nu kan man alltså kolla på tv utomhus dygnets alla timmar. Och man får klara och fylliga färger, knivskarpa kontraster. Dessutom så har tvn ett antireflektionsfilter vilket minimerar solreflektioner så man slipper störas av bländande ljus. Den kommer i tre storlekar, 55, 65 och 75. Passa på också att köpa The Terrace Soundbar separat. Då får man en ännu större tv-upplevelse utomhus. Och perfekt för att man kan även fixa musiken för att höja stämningar i midsommar. Ja, läs mer om The Terrace och övriga Samsung TV-modeller på tv.samsung.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 21 juni. När ni hör det här så har Stefan Löfven precis blivit avsatt. Vi har gått in i en utöver då pandemisk och ekonomisk kris, även en regeringskris i det här landet. Men allting känns ju sekundärt under ett stort fotbollsmästerskap. I synnerhet när gul och staplar pinnarna på hög.
Ja, men eller hur? Alltså, det är roligt att du säger det, regeringskris och så vidare. Jag såg att Nyhetsmorgon i morse skulle sända extra och sånt där. Och det är ju vad jag sett. Jag är ju totalt inne i den här EM-bubblan. Så jag kan ju inga detaljer, förstår inte vad som händer, vad det kommer innebära eller någonting. Och jag tänker faktiskt, vet du vad jag tänker vara, Gustav? Jag tänker fortsätta vara i EM-bubblan. Jag tänker fortsätta att inte överhuvudtaget bry mig.
Ja.
Är det så jävla skönt ju.
Sjuka var att jag satt och följde hela samlingen här och misstroende omröstningen i riksdagen här på förmiddagen.
Och då tänkte du, Thomas, han gör inte det.
Nej, men jag visste ju att du hade fullt upp med andra grejer. Men liksom EM-stinn som man är, så tänkte jag, är det någon i salen som kanske kör matchtröja?
Det hade varit mäktigt med en av våra nya merch som har gått ut. Det har du sett, va, Gusten? På världsfiden, kanske vi har pratat om till och med. Våra nya gul och tröjor.
Ja, men du pratar Nakata-tröjorna, ja. Såklart.
Ja, men absolut. Alltså, i regeringen under en regeringskris, det hade ju varit mäktigt. Ju.
Ja, och det hade väl såklart varit en ytterligare bonus då, om det faktiskt hade varit från Nakatas utbud. Men det jag kände var bara, är det någon som kör matcher överlag? Det hade kunnat vara vilken som helst, bara för att liksom så här, någon där är väl också i EM-bubblan, men måste pallra sig in. Till
beta av den lilla regeringskrisen.
Ja, exakt. Ja, jag får väl åka in och trycka på den där jävla knappen då. Men ikväll är det dansken. Är det någon som tänker med dansk farsa? Hur mår du annars då? Som sagt, vi är mitt i EM-bubblan. Det är andra dagen av de sista gruppspelsrunderna idag, måndag. Igår gick Italien vidare som klar gruppetta, föga förvånande. De fick sällskap av Wales och förmodligen Schweiz.
Ja, men det är väl det som jag liksom tycker den största kritiken ska handla om, när vi är så här många lag i EM. liksom vilka som går vidare. Nu är det väldigt många som tror att Danmark kommer vinna över Ryssland. Det skulle ju då innebära att de kom tvåa med största sannolikhet eftersom Wales, vad säger jag, eftersom Belgien med största sannolikhet slår Finland. Då är det så här, okej, du kommer tvåa på 3 poäng, går vidare, men du kanske inte går vidare på 4 poäng och så vidare.
Nej.
Alltså det blir lite svårt att köpa hela logiken.
Samtidigt så kan jag väl känna så här, i Danmarks fall så har jag inga problem med att de skulle gå vidare som tvåa, för att de blir ju tvåa i sin grupp. Blir man tvåa så blir man ju tvåa.
Absolut.
Då ska man ju gå vidare. Men jag kan ju hålla med dig om att det finns något skevt i att, alltså, vissa sitter och svettas med 4 poäng och i en grupp så kan du gå vidare som tvåa på 3.
Men vet du vad jag tar med mig? Ja. Ja. Jag tar med mig Fantomens ord här, att Sverige med 97% sannolikhet i alla fall vidare till åttondelsrundan.
Ja, vi kan väl bara snabbt uppdatera folk på vad som gäller inför ikväll då. Alltså, om Ukraina eller Österrike vinner deras match ikväll, om Danmark slår Ryssland eller om Belgien slår Finland, då bättras ju de här chanserna på ytterligare och tar Sverige vidare då till 100%. Inte då de trygga 97,någonting som Fantomen levererar. För att då står ju Finland, Ryssland och Österrike eller Ukraina då på 3 poäng. Det är väl därför väldigt mycket talar för ett kryss mellan Ukraina och Österrike ikväll.
Just det, men det som är väldigt kul tycker jag i alla fall nu när vi går in i sista rundan, det är ju att det är 2 matcher samtidigt eftersom grupperna ska avgöras och man inte ska kunna spela på resultat. De här första åttondelsfinalerna kommer ju liksom bli klara. Italien får Ukraina eller Österrike. Det är väl mer eller mindre klart. Så ser i alla fall tidningarna idag. Ja, men då har vi första åttondelsfinalen klar. Kan vi gå vidare mot nästa runda? Jag börjar tröttna lite på gruppspelet.
Nej, jag börjar inte tröttna. Jag är så jävla glad. Alltså, jag håller med dig. Det är fint när det är 2 matcher samtidigt för att man inte ska kunna spela på varandras resultat. Men igår var det ju en jävla svår grej att svälja. Att det bara var liksom en matchslott.
Ja, vad händer nu klockan 20.00? Vad gör vi nu? Vi tipslördag satt här. Ska vi stänga av sändningen? Eller ska vi kika på något annat som pågår?
Men ikväll så är vi i alla fall tillbaka då med att grupp C avgörs med avspark klockan 6. Således dras sändningarna igång redan klockan 5. Och sen så är det då en ny satsning mot grupp Bs avgörande med avspark 21.00. TV4 och Simor öppnar studion 20.00. Och så kan man ligga och gosa hela vägen in till midnatt. För att nu finns det också väldigt mycket att ta ner efteråt. Inte bara spekulationer. Exakt. Utan nu kommer ju faktiskt öden ha avgjorts. Nu, ja, men det kommer, är väl det. Nu kommer vi veta saker. Nu tar slutspelet form. Så det blir ju det blir helt andra sinnesstämningar och intryck som präglar efterspelet av de här matcherna.
Ja, men det är väl det jag menar egentligen. Att, alltså, det har varit så mycket spekulationer egentligen sedan i april. Eller, ja, man skulle kunna argumentera för att det har varit över ett år. Men just att allting handlar om spekulationer framåt. Att man kan vara lite konkret och prata om det som har hänt faktiskt. Det är också ganska trevligt kan jag tycka. Men det är några länder här nu som lever lite farligt. Kikade in på den gruppen som var dödens grupp med Portugal, Frankrike, Tyskland och Ungern. Alltså det finns faktiskt en sannolikhet att Frankrike slår Portugal och att Portugal inte går vidare som en av 4 bästa grupptreer. Det är ändå en risk Portugal går in med inför den sista matchen.
Å andra sidan så vet ju Frankrike att de vinner gruppen på ett kryss. Så att det finns väl ändå...
Snacka biscotto här, eller?
Ganska rimliga incitament för att de hittar ett oavgjort resultat och att Portugal får sina 4 poäng.
Ja, men jag är lite så här...
Frankrike får sina 7 och gruppsegern. Jag känner mig ju mer trygg i att Frankrike-Portugal på ett snyggt sätt kan spela oavgjort än vad jag gör i matchen Ukraina-Österrike. Det känns spontant som 2 ganska dåliga lag på att spela på oavgjort.
Ja, men det känns också som någonting nytt inom fotbollen. Jag vet ju såklart att det inte är nytt, men i alla fall att vi pratar om det mer än någonsin, det här biscotto-grejen, att så här, om de gör det och de gör det. Du var inne på det här med England, att de kanske inte spelade max mot Skottland för att ha möjlighet att komma tvåa och då få en bättre väg från slutspelet och framåt. Alltså jag i alla fall aldrig varit medveten om att det har pratat så här mycket om hur man ska lägga upp taktiken inför slutspelet. Det var ju lite så också för Italien igår ju, om de hade släppt fram Wales så hade de eventuellt då fått en bättre lättare läge både på kort och lång sikt i slutspelet. Sen börjar de här resultaten komma, liksom att Ungern stökar till det, att Portugal lever farligt. Jaha, hur ska vi tänka då så att säga? Kanske borde vi ha gått lite mer för mot Kroatien och så vidare.
Men du nämner det ju tidigare, alltså det här är ju en konsekvens av att man har utökat antalet deltagarnationer från 16 till 24 lag och att 4 stycken grupptreor ska med in i slutspelet. Klart som fan att det ökar antalet liksom matcher där en poäng är gynnsamt för båda lagen. Det gör det ju inte alls på samma sätt när det bara är 2 av 4 lag som går vidare från varje grupp. Då är liksom poängen viktiga för en själv och så skiter man lite i vilka man möter och vad det får för konsekvenser för dem. Nu har man ju bett om det här.
Jo, men sen har jag landat. Ja, det är klart man har gjort det, men jag landar hela tiden i att om man ska vinna EM, om man nu är en av toppnationerna, ska man vinna EM så måste man ändå slå de bästa lagen i slutändan. Så det är väl lika bra att göra det då?
Ja, så är det ju självklart. Men just de här matcherna blir ju präglade av någonting som jag tror i synnerhet 60-talisterna hatar.
Ja, absolut.
Hålla på och spela oavgjort. Ja, men det gynnar ju båda. Jo, men ändå.
Ja, alltså det man är vinner alla matcher och sådär.
Och någonstans så kan jag ju förstå dem.
Ja.
Jag tycker inte heller det är roliga ingångsvärden för ofta att båda lagen gynnas av ett kryss.
Nej.
Det vill jag ha en gång var tredje VM.
Ja, men exakt. Sista matchen, då börjar man prata om det. Tänk om det här händer. Nu gör vi så här, men nu har det i stort sett varit en diskussion sedan EM startade.
Ja.
Hörrni, vi är sponsrade av Lavazza och ni vet hur mycket jag brinner för deras Qualità Rossa med den lilla hasselnötstouchen, med den lilla chokladsmaken som ändå finns där i kaffet. Finns som bryggkaffe, man kan dricka den som espresso. Finns på barer här i Stockholm, bland annat min polare Pintus. Han har Lavazza på sin bar, jäkligt gott som en enkel espresso. Men du kan såklart bara gå in i din närmsta butik och köpa Lavazza bryggkaffe som ändå är vår nationaldryck här. Jag vill också slå ett slag för Tierra-kaffet, som är ett hållbart odlat premiumkaffe från ekologiskt certifierade gårdar. Och dessutom så passar de både bra som brygg och espresso. Tierra betyder jorden och det är också namnet på Lavazzas egna globala hållbarhetsprojekt. Alltså vi alla ska kunna dricka en god kopp kaffe i framtiden. Så måste vi göra väldigt mycket för våra kaffebönder och för de länder där man producerar kaffebönor. Och det gör verkligen Lavazza med sitt Tierra-projekt. Det är en holistisk approach. Och det ligger i våra händer faktiskt. Men kanske extra mycket då i Lavazzas med det här projektet. Det är ett supergott kaffe. Gå till din närmsta butik. Testa det här. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Explora. Barnets första mobiltelefon, det är en GPS. Man kan få igång barnet att aktivera sig med stegräknaren och för varje steg man tar så samlar man mynt och i appen så kan barnen då förvandla de här mynten till prylar. Till exempel Lego eller Nintendo eller någonting annat. GPS-sändaren vill jag slå ett väldigt starkt slag för. Det är härligt, det känns som en trygghet som förälder när barnen är på väg hem från kompisar eller för all del skolan. Man ska passa på att köpa Explora X5 Play. Man ska passa på att göra det nu. Man får 400 kronor rabatt i det här sommarerbjudandet hos Explora, Elgiganten, Shell Company och Jolly Room. Passa på nu. Vi säger stort tack till Explora för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men du, jag tänker att vi kan väl återkomma till dagens matcher och det som stundar framgent här. Men att vi börjar med att backa bandet till i fredags. Kanske ännu mer börja med att be om ursäkt för det uteblivna då nedtagningsavsnittet i lördags som inte blev av i och med att livet kom emellan för Thomas Wilbacher.
Nej, men man vill ju så mycket, va. Man lägger ju ribban högt och siktar mot stjärnorna, men allt som ofta så landar man i Gugges potatisland och inte ens i trädtopparna när man har ambitioner. Det är ju i och för sig ganska trevligt där också, men ändå.
Men hur var fredagen då? Vad gjorde du för nummer av matchen? Hur upplevde du den? Vad var dina intryck och känslor efteråt?
Nej, alltså imponerad faktiskt av Sverige. Man ska komma ihåg att Slovakien gör en bra första match. Jag kommer in med självförtroende och är dessutom, och det tror jag vi alla är överens om efter den här matchen, ett ganska underskattat landslag. De är inte en av de här strykpåsarna. Och att ändå samla ihop det som man gör och komma ut i den andra halvleken och göra den andra halvleken som man faktiskt gör. Alltså, jag är imponerad av Sverige. Alla i det här landet hade tagit 4 poäng efter 2 matcher. Alla hade gjort det. Och enligt Fantomen har 97% sannolikhet att ta sig vidare till åttondelsfinal. Och inför matchen mot Polen har stor chans att vinna gruppen. Alltså det är ett dunder utgångsläge och det är en jättebra start för Sverige. Dessutom fick vi in lite självförtroende på Emil Forsberg som fick sätta straffen, som haft en tuff start på mästerskapet. Jag tror att det kommer se betydligt bättre ut mot Polen. Vi fick se glimtar av Robin Quaison som kom in i den här matchen, som såg fantastiskt ut och som visar på den bredden som vi har talat så mycket om, som vi faktiskt har i anfallet. Ja, Marcus Berg hade tuffa 60 minuter kanske. Ja, men då har vi en pigg spelare på bänken och vi lirar faktiskt 90 minuter. Allt är inte start på Erik Hamrens vis, skallde jag lite här. Att Svanberg och Kulusevski med största sannolikhet också liksom kan starta, eller i alla fall Kulusevski kan starta från minut 1, och det blir den här konkurrensen i anfallet. Så att jag är jättenöjd med Sveriges öppning, och jag tycker att den här första matchen, lidelsen mot Spanien, har stärkt oss. Alltså, vi klarar av en slovakisk press i en kvart 20 minuter utan problem. Och är det någonting man ska ta med sig rent defensivt eller spelmässigt om man så vill från den matchen, så tycker jag det faktum att vi faktiskt inte har ett enda skott på mål. Alltså eget mål.
Ja, exakt. Alltså att vi nollar Slovakien i antal skott på mål.
Exakt. Ja visst, de har mycket boll där, de trillar, det känns lite...
Men hur var det med den där Robin Olsson-räddningen då? Alltså, den bokfördes inte offside, som ett avslut på mål, eller?
Offside, va?
Ah, okej. Den hade... Just det. Mm. Ja, jävla fin räddning var det i alla fall.
Det var ju mysigt.
Och det tror jag, det är också någonting man ska ta med sig av allt det du rabblar upp här. Att vi faktiskt har hållit nollan i 2 matcher. Att vi bygger ett jävla självförtroende defensivt. Att Robin Olsen har liksom den här känslan som han förmodligen hade för 3 år sedan också. Att fan, här har jag spikat igen. Här ska inte in någon jävla boll.
Herregud, inför premiären mot Spanien och liksom de stora tveksamheterna som ändå har funnits, så har det varit i defensiven. Ska vi spela med Mackan Danielsson, Kina-degen, men har inte spelat på hög nivå på länge, kommer det funka mot Spanien, mot det bästa laget? Kommer det funka när vi är tillbaka pressade i matcher? Ja, vi släpper till 0 mål. Uppenbarligen, vi kan lida mot Spanien, uppenbarligen så klarar vi oss ganska bra. Mm. Och defensiven funkar. Och framåt har vi inte varit tveksamma överhuvudtaget. Vi har bara gjort 1 mål så här långt. Jaha, hur ska det funka? Jo, men det såg vi i andra halvlek mot Slovakien. Vi kommer skapa jättemycket chanser.
Men har man haft en jobbigare känsla i kroppen kring en enskild spelare start på en match än vad man hade kring Koffe Olsson?
Nej.
Alltså, jag bara skrek här ute på Hattudden efter, liksom, strax efter varningen. Ta ut honom nu. Nu måste han ut.
Det hördes hela vägen till Bosse Andersson.
Ja. Ja, men herregud. Alltså, han skulle ju faktiskt ha åkt ut.
Ja, ja. Alltså, verkligen.
Och att Janne har kylan att liksom inte ens plocka honom i paus. Det måste väl hänga ihop då med att de har haft ett bra snack och båda går ut och vet vad som gäller, och så får han åka 20 minuter senare ändå, för det är dumt att ta riskerna när man ändå kan liksom komma in med
det. Men
med tanke på alternativen
heller,
liksom, som fanns, alltså både Viktor Claesson, Kulusevski, Gustav Svensson var ju tillgängliga. Sebastian Larsson har visat liksom att han är i det här mästerskapet för att springa till sista jävla andetaget och blodsdroppe. Men ändå så får Kristoffer Olsson dryga timmen, och i slutet på första halvlek, jag känner verkligen så här, nu gamblar Janne betydligt högre än vad han gjorde när han plockade ut Isak mot Spanien.
Ja, nej men verkligen. Så jag tycker att vi håller helt bra där när vi gör de defensiva bytena. Det tar jag också med mig från den här matchen. Alltså Kulusevski på väg in, värmer upp och man vill ju gärna se honom. Man vill gärna se lite offensiv fröjdighet och allt det där. Men vi kan ju faktiskt försvara en ledning och ändå se lite små briljanta ut i anfallsspelet. Mm. Alltså det finns jävligt mycket med de här två första matcherna som jag gillar och som jag tycker vi ska ta med oss och gå starka in i åttondelsfinalerna med. Så vi klarar av så jävla många olika typer av matchbilder. Och ja, vi klarar av att liksom knyta näven i fickan, gå ut och börja skapa chanser mot ett lag som Slovakien. Ja.
Sen måste man ju säga att Alexander Isak imponerade igen. Han blev väl utsett till matchens spelare. Det enda dock som skaver i det här, det är att man liksom så här, om man hyllar och man lyfter Isak efter de här två matcherna. Och det är jag också. Jag har ingenting att anmärka på förutom den lilla detaljen att han inte har gjort mål. Det är väl det här som är liksom det absolut sista nålsögat mellan de riktigt stora anfallarna som gör sina 35-40 mål per säsong, som kostar över en halv miljard kronor och som är liksom garantier. Det kommer ett mål ändå, även fast de inte ens är bra.
Ja, det har de inte gjort för Harry Kane dock. Det finns väl andra spelare i det här mästerskapet.
Nej, som visst, men inte... där har ju inte funnits en prestation heller. Alltså, det är ju inte den här, men jäkla vad bra den här spelaren har varit i spelet, men han har ju i och för sig inte gjort mål. Du förstår alltså,
Absolut. Men i den här matchen så får han liksom ta tag i offensiven lite själv och hämta boll ner på mittplan och liksom driva bort två, tre gubbar och hitta skottläge. Sen det bästa läget som han faktiskt har, det slarvar han ju bort. Mm. Han ska ju bara lägga bollen i sidan, så är det ju mål för Quaison. Det tycker jag är ett direkt dåligt beslut, och det tycker han säkert ligger själv också.
Jag tror att det jag menar, det är väl lite som att så här, jag tror ingen i Italien idag, i italiensk press, liksom hyllar Chiesa eller Belotti till skyarna. Och det är en enkel anledning till det. Det är så här, det kom inget mål. De gjorde bra matcher, gjorde bra insatser. Det hade kunnat bli otroligt bra om de hade fått kröna insatserna med ett mål. I alla fall någon av dem. Men så blir det inte det, och då vet man så här, då är det bara tillbaka till Berardi, Insigne, Immobile, och så är det ingen mer med det.
Mm, ja, men jag kan ju meddela då att det hyllas ju ganska kraftigt här vad det gäller Chiesa, va?
Såklart, men
inte Belotti.
Det är ingen. Alltså, jag tycker också Chiesa gjorde en bra match igår, men du fattar vad jag menar, att det här,
ja, det är inga rubriker såklart.
Hade han gjort 1+1 igår, så hade ju snacket om att nu kanske Berardi faktiskt får flytta på sig kommit. Men det gör det ju inte.
Nej.
Det vet jag ju att det inte gör. Eller är jag så jävla snett på det att någon kolumnist i Gazettan för
jag kollar nu, det är därför jag tyst. Jag kollar lite på det nu i här. Alltså den enda lilla kritiken till, det är fan den enda kritiken jag läst. Det är varför Roberto Mancini startar honom till vänster, för de byter ju kant sen, Bernardeschi och Chiesa. Du har rätt, Gusten. Du är helt rätt i din medieanalys av Italien här.
Tycker du att Quaison hoppar in och tar Marcus Bergs anfallsplats mot Polen?
Oh ja, alltså kollar du på Polen dessutom, så är det en ganska trög backlinje. De spelar ju med trebackslinjen, för de som inte känner till det.
Kamil Glik som är inte trög.
Ja, han är trög. Det var länge sedan du såg... Alltså han är ju en Finlands färja, kom igen. Alltså. Det är liksom granen kliver in och ser lätt i steget ut jämfört med Glick. Och jag menar så här, kan vi då få in Quaison som dessutom är pigg? Och kommer du ihåg när Jan Andersson satt här i vår podd och pratade om att det är ett långt mästerskap? Okej, jag kanske inte startar den och den i premiären, men det är ju tre gruppspelsmatcher. Så det är dags för Sverige, tror jag också, om man vill gå långt i den här turneringen, att vila vissa spelare. Marcus Berg har sprungit sjukt mycket i de första två matcherna. Även om Jan Andersson känner att Marcus Berg är min gubbe i åttondelsfinalen, så tror jag att han också tänker att i den här matchen, av flera anledningar, jag menar, fan, vi hade Peter Wettergren här, ett jävla geni, känner att så här, det här är också en match som passar Quaison lite bättre. Polen är piskade att vinna, vi kommer kunna gå på omställningar, kommer kunna låta dem ha boll. Vi är trygga fan mot Spanien och låta dem ha boll. Det kan vi vara mot Polen också. och sen ställa om och ha både Alexander Isak och Quaison som är starka i djupled. Jag skulle bli förvånad faktiskt om inte Quaison startar.
Okej. Okay. Ser du några andra förändringar i elvan då med tanke då på spelarna du
men det är Koffer
då. Nämnde tillbaka här?
Ja, det är Koffer. Såklart att man spelar med Claesson ute till höger och så trycker man in Sebastian Larsson centralt och så får man ytterligare då en lite starkare defensiv touch på det här laget i centralledet, trots att man släpper lite på det på kanten med Claesson då som är bättre i offensiven. Så det är väl två ändringar som jag tror är möjliga inför Polen-matchen, men jag tror inte att det blir så mycket mer. Och sen så verkar det ju faktiskt som att Kulusevski är här som anfallare. Alltså han kommer aldrig spela ute i det här mästerskapet, kommer aldrig spela ute till höger om det inte är så att det är en desperat jakt på ledning eller på mål med 20 minuter kvar i en åttondel eller en kvart. Hörrni, den här veckan samarbetar vi med Kia. Välkomna tillbaka i Totobåten. Ni som lyssnar kanske vet att över 70% av de bilar Kia säljer idag är laddbara elektrifierade bilar. Och som Sveriges tredje största bilvarumärke så är Kia med och driver utvecklingen mot att så många som möjligt ska köra laddbara bilar. Av den enkla anledningen att det är en investering i framtiden. Kia vill därför uppmana att bli en del av en laddbar rörelse. Det kan ju låta lite stort då kanske, men jag tycker att det är viktigt. Framtiden är dock inte bara laddbar. Det handlar ju även om hur våra barn och ungdomar mår här och nu. Och där tycker jag Kia har fantastiska initiativ. Ni kanske kommer ihåg från i höstas när de hade ett samarbete med Kosse Aslani. Hur som helst så har Kia länge sponsrat barn- och ungdomsfotbollen i Sverige. Och för mig som har flickor som spelar fotboll så betyder det faktiskt sjukt jävla mycket. Vad det gäller Kosse och samarbetet med Kia så är ju hon en fantastisk ambassadör för barnfotbollen. Hon brinner för frågorna rörande barn och ungdomars rätt att spela fotboll på lika villkor. Att alla ska få känna sig inkluderade och framförallt få känna glädjen kopplat till fotbollen. Därför har Kia och Kosovare Aslani tagit fram Aslani-kontraktet. Och det är, som namnet antyder, ett kontrakt med utgångspunkt i barnkonventionen. Som idrottsföreningar i Sverige kan skriva under där man förbinder sig till att tillåta alla barn, flickor och pojkar spela fotboll på exakt samma villkor. På barnens villkor, inte de vuxnas. Idag är det över 150 föreningar som har skrivit under Aslani-kontraktet på kia.com. Så om du som lyssnar på det här och spelar i en förening eller kanske är verksam, du kanske är med i styrelsen, har ett barn som lirar och så vidare. Ja, ni kan faktiskt påverka din förening. Skriv ett mejl eller när du är nere på byn så att säga, säg till någon i styrelsen, någon som har lite makt i klubben, att skriva under Aslani-kontraktet, påpeka det här för dem. På det sättet så låter vi fotbollen tillhöra barnen och på det sättet säkerställer vi att så många som möjligt spelar fotboll så länge som möjligt. Det gynnar barnen, samhället och i slutändan vårt landslag. Tänk er, Kia, Kosovare och Aslani via Aslani-kontraktet går hela vägen upp i landslaget. Hörrni, vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi kan väl bara dra lite förutsättningar för er som har missat det. Alltså Sverige vinner gruppen oavsett hur det går i andra matcher ifall man slår Polen. Man kan också vinna gruppen på ett oavgjort resultat. Men då får inte Spanien vinna med mer än ett mål mot Slovakien parallellt, för att då käkar Spanien upp en bättre målskillnad och fler antal gjorda mål ifall de då passerar Sverige med bara ett plusmål på två kryss och en 1-0-seger. Det är ju som så också att vi förmodligen, när den här matchen ska spelas mot Polen, kommer vara säkra för att gå vidare som en av de fyra bästa treorna i och med våra fyra poäng. Men det som är intressant, det är ju de olika vägarna framåt. Ingen kan ju slå fast hur den här liksom bästa treorna tabellen kommer se ut i och med att det är så många matcher kvar och att de då ska portioneras ut. Det man däremot kan slå fast, det är att om Sverige går vidare som en av dem, att då är det match redan 27 juni. Och jag tror inte man ska underskatta de 48 timmarna i skillnad på då att som gruppetta spela den 29 juni i Glasgow kontra den 27 juni i antingen då Sevilla eller i Budapest. Går vi vidare som tvåa, vilket vi gör vid ja, kryss och då Spanien gör sitt mot Slovakien. Alternativt att vi kryssar och Slovakien slår Spanien, det tror inte jag kommer ske och så vidare. Men går vi vidare som tvåa så gör vi det mot tvåan i Englands grupp där det fortfarande är väldigt öppet och jämnt. Och då spelar man alltså i Köpenhamn den 28. Så att just nu så är jag ju väldigt intresserad av att slå Polen för att inte bara få en trea som motstånd utan kanske framförallt få 48 timmar.
Gör ju jätteskillnad. Alltså, när det är så här intensivt som det är, dessutom resdagar på det, så gör ju de där 48 timmarna extremt stor skillnad. Du, det kommer breaking news här, ser jag.
Jaså?
Absolut.
Eller vem?
Skottland har fått lite coronafall. Billy Gilmore har åkt dit och med liksom stora stjärnan och, eller unga stjärnan ska sägas. Och det räcker inte med det. Andy Robertson och John McGinn måste också själv isoleras för de har varit i kontakt med Billy Gilmore.
Aj, aj, aj.
Och missar matchen mot Kroatien. Och då pratar vi alltså om MVP Andy Robertson, vice MVP, matchens lirare senast mot England, John McGinn. Och han blev ju man of the match. Jag tycker McGinn var bättre, men Billy Gilmore, den unga spelaren som ja, uppenbarligen är the shit. Han var ju också jättebra mot England. Kanske tre bästa spelarna i Skottland missar matchen mot Kroatien.
Men och det är inte så att det är världens bredaste trupp. Bortfall i all ära. Jag har ännu mer breaking news här. Albin kliver av träningen.
Jaha. Vad innebär det? Alltså, kliver av träningen med vad?
Två dagar till match mot Polen. Nu läser jag innantill här på fotbollskanalens eminenta rapportering. Då tränar inte Albin Ekdal för fullt på grund av en känning, det meddelar landslaget. Albin Ekdal kommer att kliva av träningen efter uppvärmning som en försiktighetsåtgärd på grund av en känning. Då så. Då är det lugnt. Albin har för fan haft en känning sedan BP-tiden.
Ja, alltså spela Gothia Cup-final 1997, då hade han en känning, så han har haft det sedan dess.
Träningspassen Albin Ekdal har fullföljt, då kan man räkna på en hand.
Ja.
Så att, aha, det här var lugnt, det var lugnt, det var lugnt. Ja. Då är det värre i Skottland då. Vi kanske bara ska kasta oss in i den gruppen, för det har ju också spelats fotboll i grupp D sen vi hördes sist. Efter Sverige-Slovakien i fredags så var det Kroatien-Tjeckien 1-1, England-Skottland 0-0. Många pratar ju om Turkiet som den största floppen i EMs historia. Kanske är att ta i, jag vet inte. Det var väl väldigt många som slog fast att Turkiet med det laget man hade på pappret har en jävla högsta nivå. Det har man ju visat i både EM-kval men kanske framförallt här i VM-kvalet så sent som i mars. Men man kommer ju helt snett in i den här turneringen och man står för ganska klappusla insatser, i alla fall de två första. Igår mot Schweiz, av det jag såg parallellt på min second screen, så tycker jag att Turkiet absolut hade kunnat ta ledningen och då är det där en annan match. Men när Schweiz väl gör 1-0, då tappar de ju huvudet, både liksom moralmässigt men också taktiskt, fotbollsmässigt. Ja,
fuck off rött hade man ju sett framför sig.
Ja, men alltså, ser du Seyuncus stötbrytning mot Shaqiri när han kommer fri i slutet på första halvlek? Missar det läget, men alltså så här, det är knappt pojkar 12-nivå på det beslutet.
Ja, det är smärtsamt. Mycket smärtsamt.
Men jag vet inte riktigt om man ska liksom utse Turkiet till den sämsta insatsen i EMs historia. Det tycker jag kanske är lite väl stora ord. Även fast vi var många som trodde att kommer Turkiet upp på liksom sin högsta nivå, ja, men då är det väl klart som fan att de ska kunna kliva över både Wales och Schweiz. Men nu blev det inte så. Jag tycker däremot att Englands 2x90 minuter hittills är fan en större missräkning och besvikelse.
Ja, och jag vet inte hur mycket man ska liksom värdera då det faktum att det som du var inne på, att man i, ja, inte vill vinna gruppen, få en bättre resa i matchen mot Skottland. Men jag känner inte för att värdera speciellt mycket, utan jag bara omfamnar det du säger här, att det är England som klev in i mästerskapet som favorit. Återigen då, uppenbarligen överskattade och övervärderade av fotbollsvärlden. Det är ett jättefint lag, de har jättemånga spelare, de har en bredd i truppen och sånt där. Men jag skulle kunna jämföra med Italien. Nu har de visserligen skapat sig det här utrymmet, eller Mancini har skapat sig det här utrymmet att lufta truppen, men att man går in i åttondelsfinalen efter att ha använt 25 av 26 spelare. Kommer ihåg när Janne Andersson satt där och pratade om att själv pratade om att så här, jo men fan, 18 efter 18-19 och neråt så är det ju spelare som med största sannolikhet inte kommer göra en minut i det här mästerskapet. Jag vet inte om det var exakt ord, men det var typ det han sa. Och Roberto Mancini bytte dessutom in Salvatore Sirigu i den här matchen, alltså keepen mot Donnarumma. Och den enda som inte har spelat nu är tredje keepen Merret. Och jag skulle inte förvåna mig med en 2-3-0 ledning med 5 minuter kvar mot Österrike att han förnedrande nog byter in Merret också, så han använt hela truppen. Men Jadon Sancho, han har sett en bänk i det här mästerskapet.
Känns inte Mancini spontant som en jäkla mobbare in disguise?
Jo, in disguise, absolut. Men det är jävla fint. Jag tycker att det, jag vet inte, jag värderar sånt också inför slutspelet. Att, ja, men så här, vad går man in med för gruppdynamik? Vad går man in med liksom för känsla i truppen? Jag tycker det är ganska viktigt. Man ska såklart inte luta sig alldeles för mycket på att man har släppt in 0 mål de senaste 11 matcherna och håller på att slå någon slags rekord historiskt som italienskt landslag. Jag är snarare lite rädd för att övervärdera prestationer i ett gruppspel. Som du var inne på Portugal tidigare, som men krånglade sig vidare, vann väl en match över 90 minuter och sen så gick det till straffar och förlängningar och sådär. Alltså, jag har den största respekten för det och ärligt skraj, men det känns som att gruppen, den italienska gruppen, är så jävla stark och optimistisk men ändå fokuserad inför slutspelet. Så jag förstår att de har seglat upp som någon slags tredjehands.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Favorit i mästerskapet.
Och då kanske vi ska förtydliga att du pratar då om den italienska spelargruppen, inte grupp A. För den kanske inte har varit sådär jävla monumentalt urstark.
Nej, det har den ju definitivt inte varit. Och det ska man ju verkligen säga. Alltså, det får ju bli disclaimer på det jag säger här nu. Att alltså, Turkiet kom ju uppenbarligen in, var inte speciellt bra. Alltså, Wales, kom igen. Ah.
Kickats.
Kickats.
Men tillbaka på till England, för jag tycker att du är inne på ett intressant spår här. Ja, jag tycker också att England såg bra ut första kvarten, 20 minuterna mot Kroatien. Sen så tycker jag att den insatsen mattades av rejält. Jag blev imponerad av Calvin Phillips och någon spelare till. Men det var ett England som inte alls levde upp till den hype som har byggts upp och de förväntningarna man själv har haft på laget. Det var en märklig startelva på många sätt och vis från Gareth Southgate, inte minst på ytterbackspositionerna. I startelvan så fanns inte Jack Grealish. Harry Maguire är lagkapten och ska tillbaka, eller okej, nu är väl Harry Kanes lagkapten då, men Harry Maguire är en kugge i mittlåset som är på väg tillbaka från skada. När ska han komma in? Man valde att starta med en ifrågasatt Sterling och det var många skeptiska till det. Du nämner Jadon Sancho, sitter på bänken. Marcus Rashford, ja, men vad händer med honom? Istället sätter man in Jude Bellingham. På bänken sitter Champions League-vinnande Ben Chilwell som har haft en helt fantastisk vår. Men det är inte han som får starta. Alltså, här är ju, tror jag, det kanske bästa exemplet på ett landslag och en trupp med för många spelare som både ser sig själva i startelvan, tycker att man ska vara i startelvan och som piskar upp ett medialt klimat där för många tycker att Southgate ska göra si och Southgate ska göra så, att det smygs in en sån jävla onödig press på för många spelare att du måste leverera från start. Du måste göra mål efter 10 minuter. Alltså kolla Phil Foden. Jag hade honom som kanske den spelaren som skulle få sitt definitiva stora genombrott på den yttersta nivån. Alltså så här, han skulle röja alla tvivel kring de som inte har
följt
honom
inte jag.
Noggrant i Manchester City
det senaste har gjort. Säsongen. Det har jag gjort, men det trodde inte jag.
Nej, nej visst, men du fattar vad jag menar. Att nu känns Phil Foden tagen av stundens allvar. Det där skottet i inledningen mot Kroatien gick i stolpen istället för stolpe in. Hade han gjort mål där, då tror jag att han hade kunnat flyga vidare och aldrig behövt titta ner eller bak. Istället nu så är det så här, det blir någon slags Kim Källström, Anders Svensson situation på typ 6 gubbar i engelska laget.
Håller med? Och jag menar så här, det kan vara en styrka att det finns en sund konkurrens, eller det är ofta en styrka att det finns konkurrens i truppen och sånt där. Men med England så känner jag inte att det finns ingen trygghet med deras lag. Det finns ingen trygghet.
Den är inte sund.
Nej, exakt. Och då blir det snarare negativ. Och jag tror inte man har råd med det om man ska gå långt här.
Nej, exakt. Och jag tror att för många spelare har fått en för liksom svajig och osäker start på det här mästerskapet för att jag ska se att det på en match ska liksom hinna sätta sig ett lag på ett sånt sunt sätt att man stärks av det och att man går in i slutspelet som rejält slagkraftiga. Alltså kolla bara på Italien. Nu är det säkert många som lyssnar på det här som tänker fan vad det runkas Italien och uppar Italien på alla sätt och vis. Men där kan man ju verkligen prata om en sund konkurrens. Det finns dugliga ersättare till alla spelare på alla positioner. Men 95% av de ersättarna vet också att det är precis det de är. De är ersättare. Du kommer få ett inhopp, du kanske kommer få en betydelselös eller mindre viktig gruppspelsmatch.
Men känns det att alla köpt det också? Alla spelare i Italien har liksom köpt de rådande omständigheterna, hur truppen ser ut och hierarkin ser ut.
Ja, kanske inte Verratti och Chiesa, men det är perfekt i form av sund konkurrens.
Ja, absolut, absolut. Men de ställer inte till med några problem.
Nej.
Utan de står där tillsammans med resten av truppen och sjunger Notte Magic, genuint glada och nöjda över att ha spelat den här matchen. Alltså... Ja, men det sjuka är ju att så här, ja, Erik Niva han drog ju till. Jag har gjort det typ jag googlade på Thomas Wilbacher Notti Magic. Det har ju skrivits i mästerskapskröniker tidigare. Så såg jag att Erik Niva gjorde det efter premiären då i Rom. Och det fanns ju alla anledningar att göra det. Och så tänker man att det är bara vi som håller på och liksom hämtar hem VM 90. Men det är det ju inte. Det är ju rubriker varje dag med Notti Magic. Och senast då så stod ju hela den italienska truppen och sjöng tillsammans hela låten och la ut. Så att, då får man väl helt enkelt bara italofiliskt runka vidare på det. Va?
Ja, jag tycker i alla fall ur ett liksom så här strikt fotbollsmässigt perspektiv så tycker jag att Italien är ett ypperligt exempel på ett lag som har fått till en oerhört sund konkurrens i laget. Ja. Medan England har hamnat helt snett där. Ja. För det känns som att ingen vet vilket lag han ska ställa på banan mot Tjeckien. Och vilket lag han än ställer på banan mot Tjeckien, så är det fem spelare som går ut till den första halvleken och känner, nu måste jag vara så jävla bra direkt här, för att annars så blir det liksom, annars blir det strul. Och så ska det inte vara.
Nej, nej. Men när du summerar det här, alltså det finns ju ett lag som vi inte pratar speciellt mycket om. Det blir mycket Frankrike i Tyskland. Tyskland skulle vi faktiskt kunna säga något ord om.
Ja, deras... snacka om att resa sig efter en... alltså fan
var det
många,
så dåligt,
fan var många som tyckte Tyskland gjorde en bra premiär mot Frankrike. Jag
är mer inne på var den så jävla dålig. Alltså det är väl snarare det jag är inne på. Alltså att de mötte bra Frankrike och var väl inte jättedåliga. Men det var ingen bra premiär heller. Nej. Däremot så är man ju ruskigt bra mot Portugal. Men det är någonting som förvånar mig väldigt mycket med det portugiska spelet. Det är att de helt släpper vänsterläge liksom, i straffområdet. Alltså Tyskland får komma fram hela tiden. Det är liksom, de skiter i det.
Ja.
De är inte Cancelo med och det är ju såklart en... ett avbräck för Portugal och man tappar där på högerkanten, men så mycket man släpper i all, varenda chans kommer därifrån och de känns helt ointresserade av att försvara där. Jag tyckte det var en märklig match av Portugal. De som ska vara så ramstarka och försvarsmässigt bäst hela tiden.
Framförallt så är väl Robin Gosens styrkor som fotbollsspelare och vilka ytor han opererar i. Det är väl typ EMs sämst bevarade hemlighet om man har följt liksom både Gåsens, Atalanta och Tyskland.
Ja, så absolut.
Det var ju helt otroligt hur man inte inom det portugisiska laget kan korrigera det på 80 minuter.
Ja.
Eller 60 minuter.
Ja, men alltså så här, stora stygga tysken igång och de ska man definitivt inte räkna bort.
Fan, vad bra Joshua Kimmich är.
Alltså, det tyckte jag däremot i premiären, alltså att så här, varenda bolltouch, det är ju sällan man sitter och kollar på individuella spelare som inte liksom dribblar eller så och blir imponerad idag, eftersom alla är så grundskolade och så bra. Men helvete, jag tror inte det finns någon annan spelare i fotbollsvärlden som är så trygg att bli pressad och så trygg med bollen. Man brukar prata om det i akademierna och sådär, att man vill skapa bolltrygga spelare. Ja, men plocka ut Joshua Kimmich, alltså kolla på honom. Det är världens mest bolltrygga spelare i precis alla. Han kan liksom vara felvänd, få en hög boll till sig, sula, och ha tre spelare på sig press, och han är ändå hur lugn som helst och vet precis vad han ska göra. Han har plan A, B och C klart för sig.
Nej, det var en otrolig insats, och då ska man alltså komma ihåg att ja, men lite som Dejan Kulusevski liksom själv hela tiden lanserat, ja, men jag är ännu bättre centralt.
Exakt.
Där är ju Joshua Kimmich fast ett snäpp upp. Alltså Vi har, alltså, i de här matcherna så har man ännu inte sett Kibbers i sin naturliga, bästa position.
Ja, men exakt. Där har man sparkapital fortfarande. Man gör den lilla taktiska lösningen där.
Ja, jag håller verkligen med dig. Riktigt jävla rörig insats av Portugal. Jag tycker att man visar ju, inte minst vid Ronaldos mål, hur otroligt sylvassa man är i omställningsspelet. Men ska det se ut så där i defensiven, då kommer man ju inte ha jättemånga matchbilder här framöver att ställa om i. För då kommer man ligga under och möta lag som då kan backa hem och dra tillbaka trupperna och slå vakt om det resultatet som finns. Och istället då blotta sig själva för att en redan rörig backlinje ska utsättas för ännu större ytor med ännu färre spelare som kan hjälpa till. Jag är liksom mer brydd över Portugals insats än imponerad av Tysklands insats. Och då tycker jag att Tyskland gör en otrolig match.
Jag håller med dig. Jag tror att de går mot ett ganska bra mästerskap faktiskt. Vi får se lite hur deras väg mot en eventuell final kommer gå, men jag tror att Tyskland går sjukt starkare i den matchen.
Vi nämnde liksom England som någon slags besvikelse på många håll och kanter individuellt sett, och många kanske undrar, hallå, var är Harry Kane, som du sa där när jag pratade i Isak, men alltså Bruno Fernandes. Hoho.
Hallå.
Larmar du?
Ja, gullig och larmar Bruno. Vi undrar nämligen var du är och om du lever.
Lyssna Missing People.
Ja, skicka ut sjömissing också.
Ja.
Land, skallgång och sjömissing.
Nej, men och det jag tycker liksom är ännu mer förbryllande med Bruno Fernandes insatser, det är ju att han har Danilo och Carvalho bakom sig. centralt. Alltså det borde finnas så jävla mycket luft och ledigt ansvar till Bruno Fernandes att gör det du är bra på, så tar vi hand om det här bakom dig. Det är lugnt.
Ja, ja.
Men istället så är han totalt osynlig, förutom när han blir överspelad och bara spelar dåligt försvarsspel.
Portugal och alla som trodde på Portugal, de får ju tänka om, va? Hitta en ny favorit för sig.
Jag vet inte. Jag, alltså...
men det kan du lugnt säga nu, Gusten. De är för dåliga. Så Portugal, de går inte långt i det här mästerskapet. De kanske inte ens går vidare från gruppen. Vi är sponsrade av Circle K och just nu pågår sommarkampanjen som gör det extra prisvärt att fylla på energi, ta med på resan. Det är väl många, tänker jag, så här inför sommaren som planerar bilsemestrar, inte minst då, runt om i Sverige. Och erbjudandet är köp 3, betala för 2. Ja, men tänk er att ni stannar till någonstans i Sverige och vill fylla på med lite energi. Alltså lite dricka, kanske lite godis, kanske en kaffe eller en glass. Ja, men då får ni alltså 3 för 2. Och det vill jag verkligen, verkligen lyfta. Sommarlotten är tillbaka. På Circle K får man alltså en sommarlott vid varje köp. Och hörni, när ni är där ute på vägen och stannar till på Circle K, glöm inte att blippa bilen. Numera är det ju så enkelt att tanka bilen på Circle K. Man svänger bara upp, appen Easy Fuel hittar pumpen och sen löser man allting med några klick i appen och sen går man bara ut och tankar. Det är som en Formel 1-tankning. Just nu är det 3 för 2 på Circle K. Det är läskedrycker, det är choklad och det är godis, det är iskaffe och glass. Ja, en massa grejer som man alltså får 3 för 2. Och samtidigt vet ni också om att man får sommarlotten vid varje köp. Vi säger stort tack till Circle K som är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Gillette, men framförallt King C. Gillette. Nu har de lanserat det enda varumärke som får bära grundarens namn 120 år efter hans banbrytande uppfinning. King C. Gillette är en one-stop-shop för allt du behöver för att raka, trimma och vårda ditt skägg. Jag är inne i mästerskapet, va, så jag håller på att spara lite skägg, men jag använder beard trimmen, säger det inte till någon. Jag håller lite schack på skägget ändå. Det är en otroligt bra beard trimmer och man kan fuska med slutspelsskägg, det går. För er som vill ha lite längre skägg och verkligen vill ta hand om det, ja, men då vill jag rekommendera Beard and Face Wash som tar hand om hygienen. Soft Beard Balm för er med som sagt lite längre skägg. Beard Oil finns. Transparent Shave Gel. Och sen så då de olika rakhyvlarna. Neck Razor, Shave and Edging Razor och så Double Edge Razor. Utforska King C. Gillette-sortimentet på Apotea. Gå in på apotea.se och klicka runt bland King C. Gillette-sortimentet. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Utöver Portugal-Tyskland 2-4 så hämtar vi från lördagen Ungern-Frankrike 1-1. En av de större resultatmässiga knallarna hittills i mästerskapet. Och så Spanien-Polen, samma resultat 1-1. Några bestående intryck från de här två?
Nej, men Luis Enrique kommer till det här mästerskapet med 24 man, skiter i 2 stycken. Kryssar första matchen mot Sverige, visserligen efter att ha pressat ner dem, men ändå. Och sen så följer man upp det med att spela 1-1 mot Polen. Alltså, då är man ju på väg mot lite av ett fiasko, i alla fall som det ser ut så här långt. Och sen, när ska de hitta tillbaka vara vinnande, tunga, mäktiga Spanien? Jag ser dem liksom inte riktigt göra det. Sen är ju det växlar som dras efter 2 matcher, absolut. Jag är medveten om det också, om man ska krångla sig vidare och allt det där. Det finns också med mig även när det gäller Spaniens prestation och spekulationer framåt kring dem. Men jag vet inte, jag får ingen feeling för Alvaro Morata och Moreno och ligan.
Nej, inte jag heller. Visst, nu missar de en straff och de kan vinna den där matchen och så är det 4 poäng på kontot och frid och fröjd. Men jag tycker de precis som mot Sverige ser liksom, de ser skraja ut för att liksom vilja ta risker. Du måste våga någonting.
Ja, men exakt.
Ge mig bollen så ska jag försöka slå den här utslagsgivande passningen.
Ja, men det är ingen
passningen.
Som vill ta tag i det.
Nej. Och det är därför jag tycker det är bara ännu konstigare att Thiago Alcantara sitter på den där kvisten.
Ja, men exakt.
Jag fattar inte varför han gör det. För att han är ju en av få spelare som både kan och vill slå de där riskabla passningarna som slår ut två lagdelar eller som sätter en spelare fri eller som faktiskt gör att man hittar den där lösningen i 85:e. Men, ja, det är märkligt.
Däremot, och nu vill jag komma dit va. Däremot så vill jag ju uppa Holland där efter två matcher. Och Frenkie de Jong kanske framförallt. Alltså det är många som hyllar Kevin De Bruyne efter hans senaste prestation och att han har kommit in och allt det där och han kommer kunna bli EM-kung. Absolut, det tror jag också.
Vilket men... jävla mål han gör. Alltså, nypa den med vänstern på det sättet. Men galna KDB igång.
Men bakom honom, alltså, om man ska sammanfatta de två första omgångarna, så finns ju såklart Locatelli som är ute bra och gjort mål och sådär. Men alltså Frenkie de Jong, på tal om att vara trygg med bollen. Och han är ju bra på allt också. Han är bra i defensiven, han är stark i kroppen. Otrolig jävla touch. Jag tycker han har inlett det här mästerskapet så jävla fint. Alltså. Jag kollar extra på Holland. Det finns någonting med det holländska laget som jag gillar också.
Mm. Ja, jag har stora exakt vad det förhoppningar är. På Daniel Malen ikväll.
Ja, det är Daniel Malen. Vi pratade ju i Totski Balotski om vem som skulle spela bredvid De Ligt och vi pratade om Danny Blind och Daily. Pratade inte speciellt mycket Daily. Pratade inte speciellt mycket om De Ligt som kommer från en jättesäsong med Inter Scudetto och vinnare. De Frey. Herregud, alltså holländarna. De står som spön i backen i skallen på en här. Det är lite mosigt dessutom. Det är kanske dags för en kickstart av hypofysen, Gugge, här borta. Men nej, och sen spelade alla tre. Jag tyckte bara det var lite roligt.
Ja, verkligen.
Alltså, vi fick lite kritik också för att vi inte hade pratat om De Frey. Och kolla lite tillbaka också. På hur de har spelat, så de har inte kört trebackslinjer. Och sen så går Frank de Boer ut med alla tre. Tyckte det var intressant i alla fall. Och det blir ju en trebackslinje som helt plötsligt då, utan Van Dijk, blir extremt svår att penetrera.
Nej, men och så pendeltågen längs kanterna. Fan, Denzel Dumfries har ju verkligen, på tal om att få sitt definitiva genombrott i ett mästerskap, fått det här på de första 180 minuterna. Jag tycker att Memphis Depay har gjort det.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Jättebra. Borde ha petat in en eller två bollar, absolut, men han ser ju ut att vara i toppslag, och då har vi inte ens nämnt Wijnaldum som också jag håller med dig, jag tycker att Holland imponerar och har gjort otroligt bra hittills och satt sig i en jävla lyxig sits där man kan då, precis som Mancini och Italien, lufta truppen och få igång ett par spelare till och ha matchtempo på 15, 16, 17 gubbar och framförallt få vila några trötta ben här när det börjar tajta till sig. Kan du ungersk media? Har du någon liksom relation till ungersk media?
Nej.
Men
jag hade ju i tipslördag med oss, vi har haft med oss två olika ungrare. Sebastian Nemeth nere från Skåne och en till, va? Men nej, någon ungersk media har jag inte med.
Nej, men om jag nu känner mig het här på att analysera hur fotbollstyckare i de respektive ländernas stora tidningar resonerar så här efter resultaten. Är inte känslan att Laszlo Kleinheisler kvitterade ut det högsta möjliga betyget i typ alla ungerska tidningar efter arbetsinsatsen mot Frankrike?
Jo.
Det måste han ha gjort.
Ja, det måste han ha gjort.
Vilken jävla insats. Alltså, alla pratade om N'Golo Kanté inför det här mästerskapet. Och så kommer Laszlo Kleinheisler. En liten jävla plimt från Ungern.
Han är det här mästerskapets Gary Medel var 2014. Det är han i EM 2021.
Ja, vilken jävla pitbull alltså.
Ja.
Det var häftigt att se. För att han liksom, tänkte du på hur han eldade igång sig själv för varje bra aktion och bollvinst och vunnen duell han gjorde?
Ja.
Till slut var han så jävla liksom het så att det var så här, nu bara slå ner någon.
Ja. Ja, han har nog ett bra kontrakt att kvittera ut efter det här gruppspelet. Så kan det ju vara.
Mm. Men okej, okay, det är väl ganska mycket av intrycken av det som hänt fotbollsmässigt sen senast vi hördes. Om du inte tycker att jag har missat någonting.
Nej, men alltså så här, går man igenom grupperna som har varit så är det ju liksom dödens grupp, det är Sveriges grupp, Englands grupp. Då har, ja, men jag vill ändå få in Holland där. Alltså, för jag uppskattar dem väldigt mycket.
Ja.
Och sen, ja men, alltså så här, Belgien, Kevin De Bruyne, de ser bra ut. Det är inga konstigheter egentligen med Belgien. Man vet vad de kan prestera och det är det de har presterat också. Och sen Italien då, har vi väl pratat klart om för det här mästerskapet, enligt vissa. Så att, jag tycker att vi har summerat det bra. Det ska bli sjukt kul att gå in i de avgörande gruppspelsmatcherna här nu med dubbelfighter samtidigt. Så nej, kul är det.
Ja, det är bara att skriva under på det. På tal bara om en osund konkurrenssituation. Vad är din take på liksom Benzemas återintåg i laget? Ganska svaga insats mot Ungern. Mållös premiär mot Tyskland. Och så sitter Olivier Giroud där på bänken. Hur tror du Didier Deschamps resonerar där?
Jag tror att han är rätt i att tålamod med Benzema. Jag tror att det är liksom, ska de vinna EM så är tålamodet för Benzema nyckel någonstans. Får han in en boll i sista matchen här mot Portugal, då är han igång. Det kräver så lite för en anfallare att hitta formen så här. För att grundförutsättningarna har han ju uppenbarligen.
Mm.
Det är väl lite samma med Alexander Isak. Alltså, får han in en boll här nu i sista matchen, ja, men då är han igång, såklart.
Ja, det här blir fina avslutande gruppspelsdagar. Följ gärna med mig och mina studieexperter imorgon på TV4 och Simor när grupp D avgörs. 20.00 öppet vid studion. Det är alltså Kroatien mot Skottland, men framförallt är det Tjeckien mot England. Men vi laddar givetvis vidare mot onsdag 23 juni 18.00, Sverige mot Polen. Jag tror minsann att jag och Rebecka ska se den matchen med dina tjejer medan du håller hov på Kungstensgatan.
Alltså, du vet så jävla mycket mer än vad jag vet. Dels om mitt liv, men även sånt som händer utanför den här EM-bubblan. Det är regeringskriser, var min familj ska befinna sig och så vidare och så vidare. Men ja, jag kommer komma starkt till midsommar. Ja. Då är det lite spelledigt.
Ja, men jag tror faktiskt att våra respektive tjejer här har bestämt att Helena och tjejerna kommer ut till Hattudden här på onsdag.
Fasen, vad trevligt. Ja, men då får jag väl jag får kika förbi då kanske. Vem vet?
Ja, kan bli en prövning för mina nerver. Kan jag säga, och kika en sån match med Helena, Rebecka och tre
barn. Jag kan säga så här, barnen de är ruttade när pappa kollar på viktiga matcher.
Ja,
de kan, Florens 4 år kan alla svordomar, både på italienska och på svenska. Och då inkluderar jag precis allt, va? Vi kör på tipslördag, rulla vidare. Skickat Jesper ner till Köpenhamn faktiskt för att ta det stora danska greppet inför de sista gruppspelsmatcherna här nu, och inte minst då inför Danmarks match. Men det är varmt i studion, kan jag meddela, eftersom du sitter ute i Hattudden nu. Vi kör det här på distans. Det är varmt i studion, men man börjar vänja sig.
Skönt.
Jag inser också att jag har ställt AC:n som jag köpt fel, så att det sprutar nu in varmluft. Kanske därför jag har svårt att andas. Inför då Sveriges sista match i det här gruppspelet mot Polen så tror vi starkt på Sverige, och vi har spelat en liten raket borta hos Betsson. Ni hittar den under godbitar boostade odds. Vi tror att Sverige tar poäng. Alltså, så det räcker ju faktiskt med kryss här. Sverige över 1,5 mål. Nu kommer Alexander Isak. Ja, så vi har honom som sista ben i den här trippen som målskytt.
Trägen vinner. Nu får han fan... Nu får han tysta även de sista tvivlarna som då, likt jag i inledningen av det här avsnittet, påpekade att det ännu inte gjorts något mål. Men det är väl perfekt läge att göra det, bara så har vi det utrett också.
Ja, Alltså har vi det utrett också. Det är i alla fall ett odds på 6,25. Och jag tror att det är många som sitter här och tycker att det pirrar till lite. 6,25. Alltså allting, allt det här kommer ju ske. Sverige tar poäng. Vi behöver inte ens vinna den här matchen. Isak målskytt. Det blir över 1,5 mål för Sveriges del. Det är givet. Nu kommer vi igång, va? Nu kommer den svenska offensiven som vi har pratat så mycket om. Nu kommer målen. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och att stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Hörrni, ni har väl inte missat att vi är sponsrade i tipslördag av Vitamin Well. Det är ett svenskt företag som producerar funktionella törstsläckare sedan 2008. En röd tråd i Vitamin Wells marknadsföring har alltid varit träning och hälsa. Och nu jobbar de med en rad stora svenska idrottsprofiler och inför EM är det Dejan Kulusevski och Kristoffer Olsson Koffe som är de centrala namnen. I samband med EM har vi grymma tävlingar, det har väl ingen missat som följer tipslördag, EM Edition. Till exempel på min Instagram så har ni en tävling där man kan vinna en sommarförbrukning av Vitamin Well. 15 valfria flak. Den pågår under hela EM, så spana in den på min Instagram. Men vi har också live-tävling i EM Edition. Bästa hänget vinner. Vi har varit i Uppsala, vi har varit i Västerås och nu ska vi till Norrköping. Vi kommer skicka ut Vitamin Well-flak. Vi kommer skicka ut Barbells Bars. Använd hashtag tipslördag och hashtag TotoWell för att vara med i tävlingen. Bästa hänget vinner, de kommer vi att hälsa på. Den 23 alltså, då är det dags, då är det Norrköping. Och då kan man också vinna Koffe signerade fotbollsskor som extra pris. Hörrni, häng med i tipslördag. Vi hörs om inte annat den 23 när Sverige spelar. Ciao! Får man avsluta med lilla Gulaschen, eller?
Absolut.
Jag tror inte att damfotbollen mår så bra över det jag precis läste. Alltså så här, det är ingen bra ansikte utåt här för AIKs del som förlorar alltså 10-0 i helgen mot Häcken.
Just det.
Bara det är ju så här, ja men det får inte hända. Men det som är liksom Gulaschen, det är att AIK byter in Vendela Persbäck fast som utespelare. Och då svarar AIK sportchef Anne Mäkinen: hon har tränat mycket som utespelare, det är inte så att hon aldrig spelat det, men det kanske säger något om den bredden vi har. Jag tycker inte det är något konstigt med bytet, men hon är primärt en målvakt, får hon frågan. Hon spelar målvakt också. Alltså herregud.
Nej, det där behöver inte damfotbollen.
Nej, det behöver de verkligen inte. Alltså där kanske AIK får fundera en del om sportchefen går ut och säger sådana saker. Och om en tränare byter in en keeper, liksom, då kanske man ska fundera på vad man håller på med.
Ja. Du, fan, jag tänker bara, vi brukar ju avsluta de här EM-tutt-avsnitten med en intryckt, inpressad och stressad sillydel. För det händer ju grejer även utanför EM-bubblan.
Vi gör det då.
Kort
vi
bara.
Gör det
bara. Sergio Ramos lämnar Real Madrid efter, ja, det är väl fan 16 långa år. Kom han inte dit 2005? Det kanske han gjorde. Och är då alltså free agent, kan signa för vilka han vill. Jag fick upp pulsen igår när jag bland mina Roma-konto på Twitter följde att Mourinho har approcherat honom. Men vad tänker du kring Sergio Ramos och vart hade du gärna placerat honom?
Nej, men att hela Real Madrid tänker jag ju först och främst på att stå på, lite på ett bäverbo. De har misslyckats med generationsväxlingen. Det har varit en ålderstigen trupp. Zinedine lämnar väl, det är klart. Alltså, nu har det varit så mycket. Han är Zinedine. Så man är så såsig i pallet för det här laget, Gustav. Nej, men Zinedine Zidane lämnar ju. Och men jag tycker det finns mycket att ifrågasätta. Och om man nu ska ersätta Sergio Ramos så vill det ju till att man pungar upp ganska mycket pengar. Men det är inte bara den positionen som behöver stärkas upp om man ska vara Galacticos inför nästa säsong också. Så att jag tycker att det finns många frågetecken. Vad det gäller hans framtid, jag vet inte vad jag ska tänka. Vad är de starkaste ryktena?
Nej, men det är väl Manchester-klubbarna. Å andra sidan så är det något lag som fan inte kan ta in en till världsmittback, så är det väl City. Men Manchester United har väl ryckt i Varann, och det har pratats Koulibaly, och så där finns det väl uppenbarligen ett behov. Skulle väl kunna tänka mig att Sergio Ramos vill testa ett äventyr, men också en kultur och ett land.
Så att, kanske tar det mexikanska spåret. Det är alltid trevligt. Det är uppfriskande när spelare gör det. Men sen har du ju Memphis Depay, som jag skrev tidigare, eller som jag sa tidigare i avsnittet där. Jag är klar för Barcelona. Och Gigi Donnarumma ska bli klar för PSG dagen. Han ska ju läka.
Jag såg honom lämna hotellet här på Twitter i morse.
Ja, det har varit lite av en följetong. Han skulle ha läkarundersökt mellan match 1 och 2. Det blev inte så. Alltså, nu som du mycket riktigt säger, så försvann han iväg från hotellet för att göra läkarundersökning och kunna presenteras av PSG. Det är väl ingen dålig PR-grej att mitt under mästerskapet presentera det som... De kommande 15 åren kommer vara en topp 3 målvakt i världen.
Nej, men jag tänkte bara på det kring Sergio Ramos och Real Madrid. Är det inte jävligt märkligt hur Florentino Perez fortsätter att liksom vinka av klubbens ikoner och legendarer på ett sånt jävla ovärdigt sätt?
Ja.
Alltså det började redan med Hierro. Det fortsatte med Raul, med Casillas, Cristiano Ronaldo... nu Sergio Ramos. Alltså vad är grejen med att han liksom inte får till avslut med de här spelarna klubbmässigt, som gör att man känner att fan vilket fint sätt relationsmässigt. Guti skeppade han väl också på ett jävla ovärdigt sätt.
Ja, för mig det i alla fall att han gjorde det.
Gick till Turkiet.
Det går absolut att ifrågasätta vad Real Madrid faktiskt pysslar med.
Det är väl Birro som driver tesen om att svenska lag, men kanske du också.
Sist i kön, Gunnar.
Svenska klubbar är så jävla dåliga på att hylla sina legendarer.
Ramos får ställa sig sist i kön.
Men här är det ju liksom, här kanske Real Madrid ska nämnas som sämst i klassen på den yttersta nivån. Att det kan inte vara någon slump att så många klubbikoner och legendarer lämnar på ovärdiga sätt för att spela vidare någon annanstans i Europa.
Nej.
Känns onödigt. Kort bara, sista grej. Noterade du det jag skrev igår på Twitter om Fatih Terims förhandlingsläge här nu gentemot Turkiet?
Nej, men det måste väl bli klart, va? Det är klart inom 48 timmar.
Och
Limperatorn tillbaka.
Jag blev då varse genom en, vad jag antar då, turkisk följare som jag har på Twitter, som upplyste mig om att Fatih Terim alltså precis har skrivit på ett nytt kontrakt med Galatasaray. Hans kontrakt löpte ju ut här i och med säsongsslutet.
Inte värt något.
Nej, men då tänkte jag han, fast han har precis skrivit på ett nytt kontrakt med Galatasaray. Svarade jag bara, ännu bättre. Så, då blir han ju ännu dyrare. Då har han ju ännu mer att spela med.
Ja, faktiskt.
Nej, men Fatih Terim är turkisk förbundskapten innan juni blir juli.
Ja, förmodligen. Hörrni, fan, match onsdag då, Sverige-Polen, eller hur?
Ja, men hela vägen fram till dess är det ju kanon-EM-kvällar. Så att det är bara fortsätta stanna i EM-bubblan tillsammans med oss.
Ja, men exakt. Och fan vad fint det är, måste jag säga. Kärlek till alla som skickar in bilder, filmer på era EM-uppladdningar. Inför matcherna, jävligt, man var väldigt stolt när man såg Nakata-prylarna på världsfiden. Det ska jag ärligt säga också. Men framförallt alla som skickar in och alla som engagerar sig och som har varit med ända från början när vi startade Totski Balutski. Det har varit en jävla rolig resa, och nu börjar det verkligen dra ihop sig. Nu ska den sista omgången spela, sen ska slutspelet dra igång. Det är roliga tider och solen skiner ute och Sverige är ett härligt land.
Ruskig gåshud också när Uggla skickar ut jag och min Jan på sin Instagram till 300 000 följare.
Ja, herregud. Då mådde man, och du som har skrivit låten och sjungit in den mådde ju såklart också, eller hur?
Nej, men alltså, det var bara jävligt mäktigt och kul, men det är ju precis lika mäktigt och roligt att se alla videosnuttar som du är inne på, från Rörstrandsgatan till Sankt Petersburg till hemmafester i Eslöv, där det bara skrålas jag och min Jan, och man känner att ja, det kanske faktiskt kommer bära hela vägen. Och så blir det här liksom soundtracket.
Vet du vad jag kände nu? Jag kände att går vi ut på ja men Jan idag, då tar vi det, ett steg för långt.
Ja,
då går absolut. Vi över en gräns.
Så därför blir det privatfest med Ken Rigg.
Kanske ett mellanting då. Vi kanske kör Blues och Martin Mutumbas mot alla odds, jag vet inte.
Nej, jag tror ändå det blir privatfest här.
Ja, okej, okay. Ja, men fan vad härligt. Vi kör den.
För du har väl också noterat att Kenta Kofot har lämnat alla uppdrag i Linkan.
Ja. Han var ju med live i tipslördag där han liksom tydligt proklamerade ut att nu är jag som bestämmer den här klubben. Huvuden kommer ryka och vet ni vad? Jag är faktiskt klubbchef nu också. Jag har tagit ytterligare ett kliv i hierarkin i den här klubben. Jag dröjde inte länge. Sen var det över. Och Carlos Banda lämnade med honom. Vad fan, det är klart det blir en hyllning till Kenka Kofot här, eller hur?
Exakt. Vi hörs igen på torsdag förhoppningsvis efter att Sverige lämnat grupp E som etta och tagit klivet in i det slutspel som sen stundar. Ha en jävla fin tid fram till dess. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Klockan var 6. Kom precis hem från systemet. Festen var på med det glada beskedet. Brudar skulle komma vid 9-tiden ungefär. Samling vid torget. Självklart var jag där. Knäckte en kapsyl i väntan på gussar. Den första kom ner och jag delar ut pussar. En var chilenare, en var italienare. En var mulatto, den sista var sigenare. Chilenaren var den som mitt öga fastnade på. Jag såg hennes häck och tänkte den ska jag tafsa på. Jag sa mitt namn är Ken, trevligt att träffas. Ska ni med hem till mig och kanske börja festa. Tryckte ner hissen, åkte upp till sjuan. Hörde en röst som sa, vart har du fruga? Jag sa, jag är singel och lever med mig själv. Jag ljög som fan och spelade snäll. Låste upp min lägenhet.